Svenskt räddningspaket ska hjälpa företagen, men kommer det att räcka? Stora börsras trots räddningsmanöver från Federal Reserve. Ja, och så tar vi en titt på den lite bortglömda valrörelsen i coronakrisens USA. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Tyvärr ännu en historisk dag denna måndag. Vi har dubbel styrka här i studion. Andreas Johansson är med mig. Vad säger du? Din reflektion idag?
Ja, det är ju en otroligt turbulent tid vi lever i med börskrascher och fortsatta fall. Fruktansvärt.
Fruktansvärt är ordet. Jag misstänker att Lovisa Vitus inte har några glada nyheter för oss ifrån marknaden. Om USA har hunnit öppna så lär det väl bli ännu dystrare där. Eller vad säger du, Lovisa?
Ursäkta det, men jag, tyvärr så har jag ingen kontakt med Gabriel. Men jag tänker jag kör igång här helt enkelt med en genomgång om dagens läge på börsen. Och precis nu så har USA-börserna öppnat veckans första handelsdag. Det gör de brant ner liksom... Ja, Europa har gjort under dagen och även Asien då under morgonen. S&P 500 är ner över 8% och Nasdaq är ner med över 6%. Dow Jones ner över 9%. Ja, det är rejäla fall helt enkelt där. Och det är ju trots då att Fed faktiskt kom med nyheten igår att de sänker räntan drastiskt till nära noll. Men det är kanske snarare än att lugna marknaden skrämde marknaden. I Sverige faller ju börsen också då kraftigt idag. OMXS30 är ner med över 7,5% och OMXSPI är ner ännu mer, över 8,5% ner. Och här i Sverige så har ju regeringen kommit med ett krispaket under morgonen. Då hämmade det ju ej heller fallen. I botten idag så har vi H&M. Och det är ändå trots att de har visat en stigande försäljning i det första kvartalet. Men försäljningen i Kina däremot, den minskade med 24% och H&M faller med ungefär 13%. Sedan har vi faktiskt ett bolag idag som sticker iväg uppåt lite grann. Och det är då Getinge som är upp med 5,5% idag. Så att, ja, lite ljusning i alla fall idag. Inte alla bolag som lyser rött. Vi tar även en liten titt på oljepriset som idag också faller brant. Bränten och vitin är ner med över 14% båda två. Så fallet har till och med nu tilltagit en grann.
Min skapare, tänker jag, när jag ser de här siffrorna, olja under 30 dollar, alltså väldigt beklagligt. Lovisa, jag vill också säga att New York-börsen verkar ha stängt efter ett initialt kraftigt ras. Men du, har du hunnit titta någonting på de vinstvarnande bolagen i Sverige? Vi har ju fått flera stycken.
Ja, nu ska vi se här. Jag hör dig väldigt dåligt därifrån studion, men jag tänker att du sa något där om att jag ska visa lite, kolla till lite bolagen som då har kommit med vinstvarningar. Och det ska vi ju definitivt göra, för det har ju börjat trilla in nu, så att jag har tagit fram här lite granna det bolag som har kommit med vinstvarningar helt enkelt. Och Electrolux, de vinstvarnade ju igår och Electrolux rasar med över 11%. Sedan så har vi ju SAS som från och med idag tillfälligt skär ner personalstyrkan med 10 000 personer, vilket motsvarar runt 90% av de anställda. Så alltså SAS ner med över 9%. Och sektorkollegan Finner som också har kommit med vinstvarning, de är ytterligare en vinstvarning, är ner med närmare 10%. Sen har vi Nent som under helgen flaggade för ett... sämre resultat som rasar med över 24%. Och det var allt från mig, tillbaka till dig i studion, Gabriel.
Tack så mycket, Lovisa. Intressant från marknaden. Vi återkommer till den lite senare. Men vi ska börja dagens program med det stora krispaket som regeringen och samarbetspartierna presenterade idag. Det man inför tillfälliga permitteringar, likviditetsstöd och ger beskedet att staten tar över sjuklöneansvaret, ursäkta mig, i 2 månader. Vi träffade Magdalena Andersson efter dagens presskonferens.
Ja, dels så kommer man ju kunna få ner lönekostnaderna med 50% med det här förslaget. Därutöver kan man få ett likviditetsstöd via sitt skattekonto. Och det kommer säkert hjälpa många företag. Därutöver tar vi kostnaden för sjuklöneveckan. Så att det här är sammantaget ett kraftfullt paket.
Ett kraftfullt paket alltså. Med oss på telefon nu har vi PM Nilsson som sköter DIs ledarsida. PM, ett kraftfullt paket ifrån svensk regering och oppositionspartierna. Vad säger du om det?
Ja, det måste man hålla med om att det
är. Är det tillräckligt?
Tveklöst. Jag ska vara helt uppriktig och säga att jag har ingen som helst aning om det. Och den känslan tror jag att jag delar med många. Och det är ju det som är orsaken till de här kraftiga fallen över hela världen. Det kan hända att det här tvärstoppet kommer inskränka sig till några få branscher som flyg, besöksnäring och sådär. Det kan hända att tvärniten kommer att gälla många, många fler branscher och att många företag inte kommer klara detta utan kommer att gå i konkurs. Så att om 300 miljarder räcker är svårt att veta. 300 miljarder från en sån stat som Sverige är väldigt, väldigt mycket. Det är 30% av den nuvarande statsskulden. Men i relation till hela samhällsekonomin så är det klart att den åtgärden inte kan bära en hel marknad. Utan den är mycket större än så.
Mm. I Sverige har vi ju en ganska intensiv debatt rörande smittskyddsdelen av vad man ska säga, det offentligas syn på läget. Det framstår ju ändå som att ekonomiska delen är mer handlingskraftig. Man tar krafttag när det gäller ekonomi, pengar, företag. Men kanske mindre så när det gäller smittspridning. Har du några reflektioner i den dynamiken?
Nej, men det intrycket jag också har. Det är precis som du säger att finansministern verkar ha haft ett mycket större utrymme att agera jämfört med vad stats- och socialministern har då vad gäller smittskydd, och man har förlitat sig på den svenska myndigheten, smittskyddsinstitutet eller folkhälsomyndigheten. Och den har då avvikit från våra grannländer och från de flesta andra europeiska länder genom att vara mycket mer återhållsam, och spekulationerna är full gång om varför det är så. Men än så länge så är ju Sverige ett särfall i krishanteringen. Danmark och Norge agerar helt annorlunda. Storbritannien har man hänvisat till ett land som agerar likadant, men det ser ut som att de håller på att svänga nu. Finland gör än så länge som Sverige. Men i övrigt så ser det ut som att myndigheterna är mycket, mycket mer kraftfulla i att hantera spridningen. Och vad som är rätt och fel, det får vi se när det här förloppet är över. Men om man har ansvar för företag eller för att placera pengar så har man själv att se efter hur andra länder gör nu för att förstå vad som kommer hända under den här våren. Det kommer bli många stopp vid gränser, många stopp för branscher, många stopp för sociala aktiviteter som kommer att drabba ekonomi och företag.
Mm, väldigt stor osäkerhet. Väldigt intressant att få dina synpunkter. Tack så mycket, PM Nilsson. Vi kan väl också säga att vi här i studion ska få mer företagarperspektiv alldeles strax. Men Andreas, kan vi få en uppdatering på spridningen, själva sjukdomen?
Ja, men precis som Folkhälsomyndigheten sa på presskonferensen idag, så handlar det väldigt mycket om att stoppa smittspridningen. Det är en av de viktigaste åtgärderna. Om vi kan titta på kartan över antalet konstaterade coronafall här, och då kan vi se att nu är alltså redan Europa och världen har fler konstaterade fall än vad fastlandskina hade när man började se smittan gå ner, och där är man ju orolig att man ska få tillbaka smittan helt enkelt. Som PM var inne på här så har ju Storbritannien är lite liknande rekommendationer som vi har, men där kan man också jämföra att pratar man nu om att alla människor över 70 ska sättas i karantän i hemmet i flera månader, väntas ett sådant beslut, och då börjar man ju likna mer så som Italien har ju stängt ner fullständigt. Med Italien är ju värst drabbad i Europa då med över 1800 dödsfall just nu, men där har man ju en fullständig karantän. Landet 60 miljoner människor befinner sig i hemmet.
Vet vi något om den här karantänen fungerar? Ser man några effekter i Italien till exempel?
Ja, i Italien så räknar man med att de närmsta veckorna kommer bli helt avgörande. Man räknar med att toppen är inte nådd ännu. Men det är klart att om människor inte kan komma ut och träffas, då minskar ju risken för smittspridning. Och det är ju även Folkhälsomyndigheten inne på. Att man uppmanar människor som kan stanna hemma och jobba ifrån hemmet att göra det. Viktigt att känner man minsta förkylningssymptom, då ska man stanna hemma, och man ska vara hemma långt efter det att sjukdomen har stillat sig. Det är ju intressant, vi har ju sett de senaste dagarna en del bilder från Italien som visar att livet ändå trots den här totala nedsläckningen pågår. Jag har sett filmer på människor som sjunger serenader från balkongerna tillsammans med grannar och sådär. Så att det finns ju också en enorm sammanslutning som ju faktiskt är rörande att se också.
Man försöker fylla hålet som isoleringen verkar medföra i Italien och i andra länder. Enormt fascinerande att se vad det här får för effekter längre fram, både i det sociala och i det ekonomiska perspektivet. Tack så mycket, Andreas. Från Italien ska vi rikta blickarna över Atlanten till USA. Vi har med oss Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent. Frida, vi har nästan glömt bort att det pågår ett presidentval. Vad är det senaste i det politiska livet i USA?
Ja, presidentvalet eller valet generellt har ju kommit väldigt i skymundan från viruset. Och de kvarvarande kandidaterna, inklusive Donald Trump, har ju ställt in i princip alla sina kampanjmöten. Så allt sker ju online. Och gårdagens debatt mellan Bernie Sanders och Joe Biden skedde ju utan publik. Det är en helt ny fas i det här i valrörelsen, helt klart. Men just när det gäller primärvalet så är det ju mer eller mindre klart vem som kommer att bli demokraternas kandidat. Just där spelar ju viruset mindre roll. Den stora frågan som jag varit inne på tidigare är ju, gäller ju valet i november, huruvida Donald Trump faktiskt kommer att försöka att flytta fram valet på grund av viruset.
Är det ett realistiskt scenario att ett amerikanskt val faktiskt flyttar fram? Går det ens om man tittar till konstitutionen?
Enligt konstitutionen så har inte presidenten rätt att göra det, utan den makten ligger på kongressen. Och där, som vi vet, har ju demokraterna fortsatt majoritet i representanthuset. Så det lär ju knappast hända på det sättet som i så fall. Men vi känner ju Donald Trump, och han har ju tidigare inte riktigt brytt sig om regelboken, utan snarare agerat och sen i efterhand då tagit fighten med rättsväsendet. Så det återstår ju att se. Alltså hans officiella argument för att göra det här skulle ju vara att han har en nackdel gentemot Joe Biden, som ju har kampanjat under hela primärvalet, medan han nu menar att han inte har möjlighet att kampanja, att han därför får en nackdel. Men den faktiska orsaken skulle ju snarare vara att han drabbas negativt av den ekonomiska inbromsningen och därmed minskar hans möjligheter att bli omvald.
Å andra sidan verkar ju Joe Biden hamna lite grann i skuggan i det här läget. Kan du ge oss lite mer färg på hur viruset påverkar valrörelsen i USA?
Så det, under gårdagens debatt exempelvis så blev det ju en väldigt stor fråga. Och det är ju tydligt att människor inte riktigt bryr sig om de frågorna som man har pratat om tidigare, utan nu handlar väldigt mycket om ledarskap och sjukvården också. Och där står ju både Joe Biden, Bernie Sanders och de olika lösningar. Så att sjukvården tror jag kommer att bli väldigt viktig också framöver.
Du bor i Brooklyn i New York. Hur märks viruset och rädslan för smitta där hos dig?
Ja, allt mer faktiskt. När jag pratade med er i fredag så var det fortfarande ganska lugnt. Men från och med idag ska jag säga att det verkligen eskalerar här. Idag så börjar skolorna, de offentliga skolorna, stänga ner i hela delstaten. Imorgon så börjar alla restauranger här i New York City att stänga ner. Alla restauranger, barer, kaféer som bara kommer att öppna för takeaway och hemleveranser. Och när det gäller livsmedelsbutiker och liknande så märks också väldigt tydligt att folk har börjat bunkrat. Det var väldigt tomt på hyllorna igår när vi var och handlade på en stor supermarket. Och i huset där jag bor så alltså, det håller på att svämma över av hemleveranser i form av Amazon-paket och liknande. För att folk inte längre vill gå ut och handla i butiker utan försöker att beställa hem så mycket som möjligt. Men däremot så tycker jag i helgen att det var extremt mycket folk ute i parker och liknande. Folk som är ute och springer, ute och cyklar, ute på picknick. Så att än verkar man inte lyda. Alla verkar inte lyda i alla fall de här uppmaningarna att hålla sig hemma. Utan man kanske cyklar snarare än med tunnelbanan, ska jag säga.
Mm. Du ser i alla fall ut att ha fint väder, vilket vi får glädjas åt. Tack så mycket, Frida Wallnor. Vi andra ska fortsätta rikta blickarna mot USA i den bemärkelsen att Federal Reserve i Washington igår presenterade historiska räddningsåtgärder, något som följdes av kraftiga ras på börsen. Vi har med oss på Skype, hoppas jag, Erik Nordensköld, investeringschef på Citronair Wealth Advisors. Erik, positiva nyheter från Fed får man väl ändå säga, ändå sparkar marknaden bakut. Vad tänker du om det?
Ja, det har ju varit en så traditionell reaktion på stödpaket. Marknaden tycks tolka det som Fed vet något inte vi vet. Är de så här aggressiva så är det nog värre än vad vi tror. Och så trycker man på säljknappen. Liksom. Kanske inte helt rationell, men vi har sett det förr, så det är speciellt överraskande.
Vi brukar skoja om att det är som att se en brandbil utanför fönstret i villan och 10 andra brandbilar på väg in. Är det den dynamiken du beskriver här?
Ja, men lite av den här gamla klassiska devisen by the rumor, sell the fact. Att, ja, men det här är, alla tycker att det här är mer kris än vad som är inprisat. Så då måste prisas in mer, så det är bäst jag säljer för någon annan säljer. Jag vet ju egentligen ingenting. Så att,
Vi vet väldigt lite om hur sjukdomen ska utvecklas och hur ekonomin ska påverkas. Men vi vet en sak, och det har gått väldigt fort. Börsraset gick väldigt fort och Federal Reserve har gått väldigt snabbt framåt. 700 miljarder att jämföra med 85 i månaden efter finanskrisen. Vad tänker du om hastigheten i det här?
Ja, det är ju hastighetsrekord på många sätt. Det är lätt att fastna i börsfallen som de största sedan 87 och så vidare, att det blir väldigt mycket. Men vi måste ju komma ihåg lite var vi stod när allting började. Det var all time high på börserna. Vi visste vad quantitative easing är för något. För det hade vi sett i finanskrisen, som du säger, fast i mycket större. Fast då började man lite smått, och då hade börsen redan fallit när Lehman kollapsade och så vidare. Så att det var en successiv invändning av dåliga tider. Nu kommer allt på en gång. Det kommer jättestora fall på börserna. Ja, det är bara att titta här, minus 11 om tre kvart. Det är samtidigt som det är jättestora krafttag då från centralbankerna. Men osäkerheten är väldigt, fortfarande väldigt stor och ja.
Mm. Pass på att New York-börsen faktiskt
vilken utsträckning här kan fortsätta.
New York-börsen är ju öppen på grund av den ovanligt lilla tidsskillnaden. Vi är ner 11,7% just nu, och de här circuit breakers har ju redan slagit till en gång. Kommer det finansiella systemet, kommer rören och infrastrukturen bakom marknaden att kunna hålla, eller ska vi bli oroliga för någon slags strukturell krasch, att de här snabba nedgångarna blir för mycket?
Nej, det tror jag egentligen inte. Det ska vi nog inte behöva vara rädda för.
Hur ska man agera då? Du är ju en strateg som tittar på olika strategier, kompositioner av olika tillgångsslag. Hur ska man tänka i den här typen av turbulenta miljö?
Ja, det är lätt att fastna i att vara någon sorts efterklok och säga vad man har gjort. Det finns ju fortfarande möjligheter att köpa lite aktier eller aktierisk. Det gäller ju att handla smart, handla brett. Vi vet inte vilka sektorer som kommer att slås ut, vilka bolag som är risk. Så det handlar om mycket diversifiering och använda de delarna av portföljen som inte har tappat värde. Till exempel statsobligationer, cash och så vidare. Vi vet att många sitter med väldigt lite andel av sånt. Då är det svårt att göra någonting. Men när osäkerheten är stor, så gäller det att inte dra på sig några onödiga risker i sina portföljer och fundera på om det går att kapa extrema bolagssektorer eller industrier.
Kan det rent av vara läge om man har haft, den som har haft tur och haft obligationer då, är det läge att sälja av lite obligationer som har blivit stugit i värde för att köpa lite billiga aktier? Eller är det för tidigt eller för riskabelt att ge sig på sådana manövrar?
Det vet vi ju inte förrän efteråt, men jag skulle säga att det är bra att göra något, och att du känner att du vill vara aktiv. Försök inte fånga några bolag som har blivit väldigt billiga, för saker och ting kan bli ännu billigare på det sättet, liksom enskilda aktier. Utan här handlar det om att försöka sprida riskerna. Och vi vet inte hur mycket. Vi går ytterligare 10% ner idag. Det blir lite billigare. Använd tillfället om du känner att du måste göra något. Köp lite mer risk och sälj av det som är
intressanta.
Intressanta
tankar. Vi beklagar att uppkopplingen är lite svajig, men vi är ändå mycket tacksamma. Erik Nordenskjöld, investeringschef på Citroner. Många småföretagare är förstås oroliga i den här kritiska och historiska miljön. Med oss på Skype har vi Günther Mårdner, vd för Företagarna. Günther, hur är humöret bland dina medlemmar?
Det är lågt som man kan förvänta sig. Ända sedan mitten på förra veckan så märkte vi ett skifte där det inom många sektorer närmast har tvärstannat. Vi pratar inte om en inbromsning utan helt tvärstannat. Inom enskilda sektorer så är det till och med så att det har blivit otillåtet att leverera det man de facto gör. Då pratar vi framförallt på resesidan. När UD kommer med en sån avrådan som man gjorde igår, då omintetgörs ju affärsmöjligheterna för en rad företagare. Men just nu så är det en väldigt mörk situation, och det är klart att det sprids en stor oro bland den här gruppen av företagare som faktiskt sysselsätter 40% ungefär av alla människor i Sverige som går till jobbet. Så att det är en viktig grupp vi pratar om.
Hur känner sig den gruppen omhändertagen av regering och myndigheter i den här miljön, i den här unika miljön? Hur är responsen hittills?
Än så länge så kommer mest praktiska frågor in till företagarnas rådgivning om hur ska jag tillämpa de här uppskovsreglerna som regeringen har presenterat när det kommer till momsinbetalningar och skatter. Det kommer frågor om hur ska jag tillämpa sjuklönekostnaden som då ska övergå till staten istället för att det är företagaren själv som ska göra det. Och hur ska jag tillämpa karensdagen? Tyvärr så är det så att våra myndigheter hinner inte riktigt med att tolka och komma ut med rekommendationer kring hur det här ska användas. Så just nu så råder en viss förvirring. Paketet som presenterades i morse välkomnas av alla företagare i Sverige, för det innebär lättnader som är nödvändiga. De slår mot samtliga företagare. Och det jag tror i nästa fas är att vi kommer behöva andra typer av mer riktade insatser mot de sektorer som helt har tvärdött till följd av de beslut som regeringen har fattat. Så det här är då det första och viktiga paketet, men sen kommer vi in i ännu viktigare delar för branschspecifika lösningar som måste till säkerligen.
Det låter som att vi har en dubbel osäkerhet. Vi har osäkerheten hur de här negativa effekterna kommer att sprida sig, och så har vi fortfarande en tolkningsprocess där vi smälter intrycken också från positivt håll, så att säga. Är det en värld av förvirring från många håll ni lever i?
Jo, det är klart att det blir mycket förvirring, och så är det ju alltid i de här lägena. Ingen har varit med om någonting liknande tidigare, och självklart kommer det alltid att innebära en initial period av stor förvirring. Både från marknaden, från alla kunder, leverantörer. När vi även tittar på medarbetare så råder stor förvirring internt. Så mycket tid ägnas ju åt de här frågorna som är rätt praktiska till sin natur. Men sen har vi också allt fler vittnesmål om småföretagare som nu kontaktar bankerna för att kunna få ta del av de krediter som ska tillgängliggöras genom det beslut som Riksbanken fattade i förra veckan. Det som ofta krävs från bankernas sida, det är ju att man själv som företagare vidtar kraftfulla åtgärder, vilket har lett till att många företagare har idag gått ut och varslat hela personalen. För ett företag som aldrig har gjort det så är det en väldigt känslosam sak att göra. Även om ett varsel inte betyder per automatik att personer kommer att sägas upp, utan det är en förvarning om att så kan bli fallet, så kommer många att tolka det här på ett väldigt negativt sätt. Men det här är alltså ett krav som många banker ställer för att man överhuvudtaget ska kunna få ta del av de lån som Riksbanken egentligen vill få ut till de allra hårdast drabbade företagen. Men där vi gör bedömningen att de som är hårdast drabbade kommer bankerna inte att vilja ta i, för att man är rädd för den helt bortblåsta intäkterna som tidigare fanns. Utan det handlar nog snarare om de företagen som drabbas mer indirekt eller i andra ledet kring den här branschen som är direkt utsatta. Det är nog snarare de företagen som kan göra anspråk på de lånen som Riksbanken vill få ut via affärsbankerna.
Det låter som en sorgens dag, väldigt beklagligt, men tack så mycket Günther Mårder för dina insikter i den här smärtsamma utvecklingen. Vi ska diskutera samma ämne vidare, vi ska be oss till Skåne där min kollega Pontus Herrin har med sig Johan Westman, chef för Öresundsinstitutet. Den andra personen är Stefan Myckler, vd för Sydsvenska Handelskammaren.
Tack så hemskt mycket för det, Gabriel. Ja, ingen har väl undgått hur coronakrisen har slagit mot svensk näringsliv, inte minst här i Skåne faktiskt. Jag befinner mig i Malmö, bara några kilometer bort ifrån bron, och det är första vardagen som Skåne upplever stängda gränser mot Danmark. Nu får visserligen de här pendlarna åka igenom, men tågen går ganska sällan och bilarna är få på Öresundsbron. Vi ska prata lite om hur skånskt näringsliv slås av corona. Krisen. Hur sticker det ut mot resten av Sverige? Hur allvarlig är egentligen situationen? Och regeringskrispaket idag på upp mot 300 miljarder kronor. Kan det hjälpa näringslivet här nere? Stefan Myckler, till att börja med, hur skulle du sammanfatta situationen här?
Ja, det är klart att det är dramatiska tider. Vi har en situation som vi inte har upplevt tidigare. Det är dock en annan typ av kris än den vi hade efter Lehman. Då var det ju en finanskris. Nu är det, ska jag säga, en sorts HR-kris där folk inte vågar, kan och får röra på sig. Så att det är den stora skillnaden. Beskedet idag från regeringen tycker jag är bra. Vi hade dialog med dem förra veckan och oppositionen också. Jag tycker det är ganska bra insatser man gör, som framförallt ser till att likviditet finns kvar i bolagen så att man kan behålla kompetensen. För efterfrågan kommer att komma tillbaka.
Johan Westman, Öresundsinstitutet. Ingen har väl undgått att det är framförallt i besöksnäringen nu till att börja med som slås väldigt hårt. Ganska viktigt faktiskt här i Malmö just. Vilka branscher kan också drabbas, skulle du säga här?
Det går ju en kedja från flygbolaget först. SAS som drog ner med 90%, ska dra ner 90% på personalen, flygplatserna, sen hotellen, konferensarrangörerna, restaurangerna. Restaurangerna slås på två sätt, för de drabbas både av det här vardagliga, att folk inte vågar gå och äta eller att man jobbar hemifrån. Små företag, kanske familjeföretag med lite svagare finansiell ställning, drabbas. Men du ser även de största nu. Scandic Hotel har meddelat stora varsel, till exempel SAS, och drar ner kraftigt. Så en hel bransch stängs ju av nästan just nu.
Sydsvenska Handelskammaren har gjort en undersökning när de har frågat bolagen, och det är ganska dramatiska siffror. 43% menar att de har fått en utländsk leverans försenad. 25% uppger att de kan drabbas av likviditetsproblem i år. Och det här gjordes ju för några dagar sedan. Jag gissar att det här är rörlig materia.
Ja, vi får ju fortfarande insvar, och den visar på att det är allt fler som drabbas. Så du pratar om att man ställer in resor, man ställer in besök, man har problem med leveranser, och det här kommer ju att eskalera. Det kommer att bli värre och värre, såklart. Sen är ju frågan om hur situationen ser ut runt om i världen. Vi har en del medlemsföretag som har produktion i Kina. Den börjar komma igång igen, får vi tecken på. Och det är klart att sen ska det här fortplanta sig hela värdekedjan. Så att, det blir väldigt intressant framöver vad som kommer ske de nästa veckorna.
Har vi sett varsel redan? Kommer vi få se mer?
Ja, vi har sett många varsel i olika, främst de branscher som Johan är inne på, det vill säga besöksnäring, flygbranschen och så vidare. Så att där de har det väldigt, väldigt jobbigt. De andra branscherna, produktion, har lite längre ledtider.
Johan, du är inne på besöksnäring, hyfsat viktig faktiskt, ja. Förhållandevis viktig. Vi har ju också en ganska stor jordbrukssektor här. De kanske inte drabbas så mycket, men om man ska sammanfatta läget för Skåne gentemot resten av Sverige, hur skulle man kunna göra det?
Jag tror Skåne är utsatt på det sättet att vår gränsrörlighet är tydligare. Det kommer drabba i hamnar, det kommer drabba pendlingen, kontakten över Öresund med Danmark och även ner mot Tyskland tydligare. Sen efter turistbranschen så kommer du drabbas av att du ser detaljhandeln. Nu rapporteras det om att det står massvis med tomma containers i Kina. Man har skickat ner stora fartyg för att hämta. Du kan räkna med att det tar ju ett par månader fördröjning, så saknas det varuleveranser. Får vi de kläder som skulle sålts under våren, får vi de tekniksaker som skulle sålts, nu kanske det ändå inte säljs för folk inte ute och rör sig på samma sätt, men det kommer vara ett glapp. Handeln kommer känna av det, och som sägs därefter i nästa led så är det industrin med sakna insatsvaror eller sakna kunder, kan inte leverera ut det man har producerat och har sålt. Så det går liksom skikt, nivå för nivå på påverkan.
Stefan Michler, några kilometer bort där har vi Öresundsbron. Nu går ett tåg i timmen jämfört med sex i vanliga fall, och många pendlar. De får visserligen åka över, men många stannar hemma ändå. Vad är din spontana tankar kring det här stoppet som Danmark har satt?
Ja, alltså det är ju jobbigt där, för att vi har en integrerad bostadsarbetsmarknad här. Och det innebär ju att pendlarna kan ju för sig åka över, men det tar mycket längre tid. Du kan tänka en situation i Stockholm där du skulle behöva stiga av i Gamla stan och visa upp legitimation och kliva på nästa tåg för att åka vidare. Eller Arlanda, Kastrup är vår internationella flygplats. Om Arlanda var stängt för alla i Stockholm för att man inte fick åka dit, då kan du själv föreställa dig situationen här nere nu.
Vad gör ni, Sydsvenska Handelskammaren?
Vi för en dialog med regeringen och övriga i politiken. Vi försöker hålla oss uppdaterade och se till att information, att adekvat information går ut till våra medlemsföretag. Och också samlar in löpande bilden ute i företagen, så man verkligen har en riktig omvärldsbevakning, så att man får den inputen till politiken och myndigheter som faktiskt upplevs ute i bolagen.
Regeringspaketet här som kom idag, du kanske inte har hunnit titta på det i detalj, men spontant, vad är bra och dåligt med det?
Men det känns som kraftfullt, man vidtar åtgärder, och det här är ett läge där det är ganska lätt för staterna att gå in, för det är inte som vid tidigare finanskriser, man går in i en bransch som har en som strukturkris. Här är det fungerande branscher som har likviditetskris, där marknaden tillfälligt upphör på grund av ett virus pandemi och statliga begränsningar. Så här går man in med pengar till sunda delar. Danmark tog igår och meddelade att de gör på ett sätt där 75% av lönerna till personal som sänds hem upp till 23 000 danska kronor ersätts om arbetsgivaren står för 25% och arbetstagarna avstår 5 semesterdagar till exempel. Så du kommer se olika sorters lösningar och som antagligen kan tänka mig eftersom ni påpekar trappas upp för att det inte ska trilla omkull. Nästa diskussion är, kommer man rädda SAS? Kommer Norge rädda Norwegian? Antagligen för att det är så beroende av systemet, det är systemkritiska företag.
Slutligen Stefan, hur orolig är du för skånska näringslivet?
Alltså det är en kris. Krisen kommer att blåsa över, det vet vi. Tar det veckor, tar det månader, det vet vi inte. Men fundamenta är ändå så bra i ekonomin. Så att på ett halvårs sikt så tror jag att det ser mycket bättre ut än det gör idag. Även om det naturligtvis är besvärligt idag.
Tack Stefan, tack också Johan. Vi lämnar tillbaka här från Malmö till dig i studion. Gabriel, varsågod.
Tack så mycket för det, Pontus Herrin. Nu är det dags att runda av den här sändningen. Det gör vi traditionsenligt med sista raden där vi ska ta en titt i tidningens arkiv. Det är måndag och vi ber oss till tidningen den 15 februari 1985. Då handlar det om att KF lägger ner varuhusen. På 1990-talet skulle Domusvaruhusen vara borta, löd domen på första sidan. Trogna ekonomistudion-tittare vet att den här typen av prognoser över Domus eller Coops framtid har förekommit förut. Bakgrunden den här gången var att Domus förlorat 40% av marknaden. Det här var Dagens Industri för 35 år sedan då $1 kostade 9 kronor och 32 öre. Med det så rundar vi av den här tunga men historiska måndagen. Följ med oss igen imorgon och fortsättningsvis. Tack så mycket.